I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Herre Jesu, när du sade bedjen och i skolan få, vilken dyr klenod du lade ut i våra händer då. Du som rik i nåd för alla, hjälper dem ditt namn åkalla. O, låt nådens skurar falla, så att öknen blomstra må. Låt din andes milda susning ljud förnimmas denna stund, att ej falska läros tjusning för oss bort från ordets grund. Sänd ditt ljus, det underbara, dina rätter själv förklara, i din sanning oss bevara, håll oss fast i ditt förbund. Tack och lov för nådens under, tack för nådens rika bord. Tack för alla himla stunder redan här på syndig jord. Herre, hjälp oss stig till ära, pryda ut i allt din lära. Hör vår bön och var oss nära. Amen är ditt löftes ord. Så tackar vi dig, vår kära himmelske Gud och Fader, för dessa påminnelser som vi har mötts av här i inledningen till detta möte. Att vi får komma i vår frälsares Jesu Kristi namn och lägga fram våra önskningar och det som ligger på vårt hjärta, det får vi komma med i bön inför ditt ansikte. Och tack för att det är lagt på vår frälsare Jesus Kristus. Det är han som uträttar allt i vårt ställe. Han är vår ställföreträdare, vår förebedjare och överste präst också denna stund när vi samlas här på nytt på denna plats. Ja, kom till oss var och en med din gode heliga ande och låt oss förnimma att du är mitt ibland oss. Vi kan ingenting taga så som av oss själva. Nej, vi är bortkomna, vi är förlorade, förtappade i oss själva. Men Herre, du kan göra långt utöver vad vi kan bedja eller tänka. Så kan du också ge oss något nu denna stund, Herre, ifrån ditt ord. Så att du finge stilla våra hjärtan och våra tankar, våra sinnen. Gör oss stilla inför detta enda nödvändiga. Detta som är det mest nödvändiga för var och en av oss. Att vi kommer i ett rätt förhållande till dig. Är dina sanna barn och vänner. Ja, Herre, måtte ditt ord få uträtta detta ibland oss. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen. Jag vill den här stunden läsa några verser ifrån Romarbrevets 8:e kapitel. Och jag börjar på den 12:e versen till och med den 17:e i Jesu namn. Så står vi då, mina bröder, inte i skuld hos köttet, så att vi ska leva efter köttet. Ty om ni lever efter köttet skall ni dö. Men om ni dödar kroppens gärningar med anden, skall ni leva. Ty alla som drivas av Guds ande, det är Guds barn. Ty ni har inte fått träldomens ande åter till räddhåga, utan ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar, Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn, så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi annars lider med honom, på det att vi också med honom må bli förhärligade. Amen. Helige Herre Gud, helga oss i denna sanning. Ty ditt ord är sanning. Amen. När det här talas om Guds barn, så kanske vi frågar oss om det är någonting som kan gälla oss människor. Är det så att det är någonting som berör oss att vara ett Guds barn? Ja, vi ska här försöka den här stunden att se någonting på det som vi kan kalla barnaskapets grunder. Om det finns någon grund för att vi, var och en av oss, kan få kallas och få vara Guds barn. Gud skapade ju människan till sin avbild, läser vi i början av vår bibel. Men vi ska inte glömma att den avbilden förstördes i syndafallet. Det är någonting som ofta glöms bort i våra dagar. Och man vill gärna liksom återkomma till detta och framhålla det, att människan är ju ändå Guds avbild. Men vi ska komma ihåg att den avbilden, Guds beläte, det blev förstört i syndafallet. Och då förlorades också barnaskapet, rättigheten till att vara Guds barn, förlorades i syndafallet. Och därigenom så kom ju människan i en mycket olycklig situation, ett olyckligt tillstånd genom syndafallet. Och vi vet att människan efter syndafallet också blev sådan att hon gick bort ifrån Gud. Hon gick sin egen väg. Hon vände Gud ryggen och ville inte höra på hans ord och hans röst. Men vi vet också att Gud sökte efter det förlorade. Han gick efter Adam och Eva när de vandrade bort där i lustgården. Så kom han till dem just med den frågan som han ställde till Adam: var är du? Och det betyder också: vart är du på väg? Varför går du bort ifrån din Gud och skaparen? Och tänk att Herren Gud i sin nåd kallade människan tillbaka till sig, trots att hon hade gått bort i synd och olydnad. Därför att Gud hade redan ifrån evighet beslutat om hur barnaskapet skulle återställas, hur vi skulle få barnarätten tillbaka. Annars hade inte Gud låtit människan bli skapad och utgå ur hans skaparhand, om han inte också hade redan ifrån evighet uthängt en väg till barnaskapets återupprättande. Vi läser i skriften om Guds evighetsråd, vad som beslutades där i evigheten. Och det är också någonting som Nya testamentet vittnar om och pekar tillbaka på. Guds evighetsråd före världens grundläggning. Och vi citerade när vi var samlade i eftermiddags i Töcksfors, ifrån Efesierbrevets första kapitel. Och jag vill återupprepa det här ikväll. Dessa väldiga sanningar vi där läser om vår Herre Gud. Då det heter i Efesierbrevets första kapitel: välsignad vare Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, som har välsignat oss med all andlig välsignelse i det himmelska i Kristus. Vi kan nog säga att Gud har välsignat oss var och en också i det lekamliga, i det timliga. Långt utöver vad vi har förtjänat. Men han har framförallt välsignat oss i det himmelska. Och då ligger tyngdpunkten här på de två orden i Kristus. Där ligger tyngdpunkten här i detta kapitel. Han har välsignat oss i Kristus. Och då gäller det alla människor. För Kristus är given åt alla. Upprättelsen ifrån fallet har skett för alla människor. Det är något som vi alltså också får predika för alla människor. Att en upprättelse har skett i Kristus för hela det fallna människosläktet. Det är egentligen huvudsumman av det som ska predikas, evangelium. Upprättelsen i Kristus. Så som han har utvalt oss i honom läser vi här före världens grundläggning. Att vi skulle vara heliga och ostraffliga inför honom. Och i kärlek förutbestämt oss till barnaskap. Det har vi ordet, barnaskap. Jag vet inte vilket ord ni har, men ni förstår ju detta. Till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus. Efter sin viljas välbehag. Sin härliga nåd till pris. Med vilken han har benådat oss i den älskade. Och här får vi läsa in oss själva i detta. Vi är benådade i den älskade. I sonen. I honom har vi återlösningen genom hans blod. Syndernas förlåtelse efter hans nåds rikedom. Det är vad vi har. Vi har det. Vi ska inte förvärva det. Vi ska inte förtjäna det. Vi ska inte till exempel genom våra böner eller vår omvändelse eller vår tro förtjäna detta. Utan vi har det. Det är Guds gåva till oss. Det är en rättighet. I honom har vi återlösningen genom hans blod. Syndernas förlåtelse efter hans nåds rikedom. Och då vore det väl förskräckligt om vi inte skulle ta ut vår rätt, vår rättighet. Det är egentligen det som de flesta människor inte gör. De tar inte ut sin rättighet. De har rättigheten att vara Guds barn. De har fått barnaskap tillbaka. Och som Paulus skriver till Galaterna. Att då tiden var fullbordad sände Gud sin son. Född av kvinna. Född under lagen. På det att han skulle friköpa dem som var under lagen. Att vi skulle få barnaskapet. Hur många var det som var under lagen? Jo, det var alla människor, hela släktet var under lagens förbannelse och dom. Nu står det att han skulle friköpa dem som var under lagen. Att vi skulle få barnaskapet. Barnaskapet, rättighet att vara Guds barn, eller som det också är uttryckt, söners rätt. Det har vi fått i Kristus. betoningen ska ligga där i Kristus, inte i oss själva, utan i Kristus. Kristus företrädde hela släktet inför Gud. Han bar hela världens syndaskuld på sig. Han betalade den stora skulden, han gottgjorde, han sonade för alla. Och därför har också alla fått denna rättighet att i honom få vara Guds barn. Och med denna rättighet så följer ju också arvsrätt och arvslott, som vi kan se här vidare i Efesierbrevets första kapitel. I den elfte versen: i honom har vi också fått arvslott, förutbestämda efter dens beslut som verkar allt efter sin viljas råd, på det att vi skulle vara hans härlighet till pris, vi som förut har hoppats på Kristus. Arvslott finns det att få ut. Det är ju så när det gäller jordiska förhållanden, då man ska ärva, så kan det finnas arvsrätt, men det finns inget att ärva. Det är konkurs där i dödsboet. Men så är det inte här, utan här är både arvsrätt och arvslott. Det vill säga, det finns en lott att få ut, att ärva. Och det märkliga med denna himmelska arvslott, det är ju det att den är lika, ja, inte bara lika stor för alla, utan alla får allt. Här brukar vi ju dela, när det gäller arvet så delas det upp. Men när det gäller det himmelska arvet så får var och en alltihop, alltsammans. Så stort är det med detta. Det är arvet som är oss förvärvat och vunnet. Evigt liv och salighet, det är det som följer med barnaskapet, barnarätten i Kristus Jesus. Så följer arvsrätt och arvslott. Men så säger skriften också att människan kan inte ta emot detta så som av sig själv. Vi är ju i oss själva alldeles döda och bortkomna. Så vi kan inte ens ta emot denna gåvan som vi här har försökt att tala om. Och den naturliga människan vill inte heller ta emot det. Hon är motståndare till Gud, hon är fiende till Gud. Och därför säger skriften att det är nödvändigt att en människa blir född på nytt för att kunna se Guds rike och komma in i Guds rike och få del av dessa himmelska gåvor, den arvsrätt. Så måste vi var och en bli födda på nytt. Och det vill säga att vi kommer i ett rätt förhållande till Gud, till vår Gud och frälsare. Och då kan vi här tala om att bli Guds sanna barn och vänner och lärjungar. Guds sanna barn. Och här kan vi göra en jämförelse med när Jesus talar om fåren. Så säger han ju först att den gode herden ger sitt liv för fåren. Hur många är det? Jo, det är alla. I den bemärkelsen så är det alla människor. Men sen talar han om fåren i hans jord, de som hör hans röst och följer honom. Det är fåren i en särskild bemärkelse. Och då är det detsamma som Guds barn i den bemärkelsen av sanna Guds barn. Pånytt födda. Födda av Gud. Som det också talas om. Att vara född av Gud. Det är nödvändigt, född på nytt. Att vara ett sant får i den gode herdens jord. Som hör hans röst och följer honom. Och tar vara på det arvet som vi har fått i Kristus. Vad är då pånyttfödelsen? Jo, det är ett Guds verk från början till slut. Det är ingenting som vi kan åstadkomma. Det går inte till på det sättet att bli ett sant Guds barn, att man avgör sig för att vara en sann kristen. Det kan inte människan av sig själv. Nej, det är helt och hållet ett Guds verk när det sker. Och det var ju det som Jesus talade med Nikodemus om, som han inte kunde förstå, Nikodemus. Och Jesus hänvisat till hur det är med vinden, den blåser vart den vill. Du hör dess röst, men du vet inte varifrån den kommer. Så är det också med andens verk. Det är ofattbart för vårt förnuft. Men det är ett Guds verk. Han föder på nytt. Han gör det i dopet. I det heliga dopet. Där sker pånyttfödelsen. Dopet kallas ju för ett bad till nyfödelse. Och där blir det också det lilla barnet som bärs fram i det heliga dopet. Fött på nytt. Till ett levande hopp. Och det är Gud som verkar detta. Det verkar sig inte genom vattnet. Vattnet är väl med, men det är ordet som verkar i dopet. Så att man blir född på nytt. Men sen vet vi också att det är många människor som föraktar sitt dop. Och har kommit bort ifrån dopet. Har gått bort. Ut i världen, denna världen, och som det står i katekesen, har fattat kärlek till denna världen, övergett Guds ord och bönen och fattat kärlek till denna världen, så har många gått bort ifrån döpelsenåden och från det sanna barnaskapet hos Gud och är vad vi kan kalla, jag hoppas ni förstår det, det ordet sorgebarn. Man är till sorg. Inte till glädje hos Gud i himmelen. Men vi vet att det blir glädje i himmelen när en syndare vänder om till Herren och får leva. Det blir glädje i himmelen hos Gud och hans änglar över var och en syndare som vänder om. Men det är ett sorgebarn som har gått bort. Men tänk på den liknelsen om den förlorade sonen. Som Jesus talar om i det Lukas 15 kapitel. Så står det om fadern. Att han stod där och såg efter det förlorade. Medan han ännu var långt ifrån, står det, såg honom hans fader och förbarmade sig över honom och sprang honom till mötes. Han hade aldrig kunnat komma fram i egen kraft och egen förmåga. Men vi ska veta att vår frälsare, det är ju han som är fadern där i liknelsen, det är frälsaren. Han står där och ser efter det förlorade. Och han går det till mötes. Det står i en psalm i Saltaren. Herren kommer mig till mötes med sin nåd. Om inte Herren skulle göra det skulle vi aldrig kunna bli räddade. Men han kommer oss till mötes med sin nåd. Han kommer inte på det sättet att han liksom tvingar någon. Han tar inte med våld. Utan det som det står hos profeten Hosea, att med lena band har du dragit mig. Och jag har låtit mig dragas. Med lena mjuka band drar Herren. För han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till sanningens kunskap. Därför kommer han oss till mötes. Och är det så att vi har kommit bort, så är det ju nödvändigt att vi kommer tillbaka. Att vi blir omvända. Att vi återkommer i ett rätt förhållande till vår Gud och frälsare. Det är därför han talar till oss i ordet. För det är när han talar till oss i ordet som detta kan ske. För där är hans ande. Ordet är ande och är liv. Det är det märkliga med Guds ord, att det är ande och liv. Det är inte som ett vanligt ord eller en vanlig bokstav, utan det är inspirerat andeingivet av Guds ande. Därför är det levande och kraftigt. Och det går igenom till dess att det åtskiljer leder och mig, själ och ande leder och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Sådant är ordet, det dömer över våra tankar, våra hjärtan. Det är som ett tveeggat svärd. Och det är som att stå inför en eldsblick. Då Herren skådar in i våra hjärtan. Och ser hur det är där. Han talar genom ordet till våra samveten. Han säger att det är du som har syndat. Det är inte din granne, det är inte den som sitter bredvid dig, utan det är du som har syndat. Du är den mannen, sa dem profeten till konung David. Du är den som har gjort detta. Så talar ordet till våra samveten och överbevisar om synd och om rättfärdighet och om dom. Det är andens verk som vi nu vid pingsttiden särskilt påminns om. Hans ämbete här på jorden. Att straffa, står det i den gamla svenska översättningen. Straffa världen för synd och för rättfärdighet och dom. För synd, ty de tror inte på mig. Det är själva huvudsynden som gör att människan är förlorad. När hon inte tror på Jesus, på frälsaren. Det är det hon ska straffas för. Och straffas så i sitt samvete. Att hon börjar vända om till Herren. Ifrån denna sin olycksväg. Och börjar söka Herren och hans rättfärdighet. Och då är det också lika sant. Att anden överbevisar om rättfärdighet, straffar världen för rättfärdighet. Och den rättfärdigheten som gäller, det är detta att Jesus har gått till sin fader. Från fadern och till fadern. Hans gång i vårt ställe. Det är det han vill överbevisa oss om, att där har du din rättfärdighet. Där har du din salighet, din helighet i vad Kristus har gjort för den fallna världen. Och när då människan överbevisar om sin synd, så börjar hon åkalla Herrens namn. Och då säger ordet att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Och då kommer Herren med sin ande, med evangelium, och uppenbara evangeliets sanning. Guds ord är ju den dubbla sanningen, det är lag och evangelium. Det är ordet om synd och om nåd. Det är den dubbla sanningen. Vi behöver båda delarna. Men framförallt till liv och salighet så behöver vi evangelium. För lagen kan inte ge liv. Lagen dödar endast. Men evangelium ger liv. Det föder till liv. Det föder på nytt. Och det förnyar oss ständigt i detta nya liv, evangelium. Så att vi får vårt allt i frälsaren. Får se att vår enda räddning är i hans blod och hans sår. Hans blod utgjutet till syndernas förlåtelse. Ja, detta verkar anden genom ordet. Och det är därför vi är samlade omkring ordet, för att detta skulle få ske. Och det behöver ske om och om igen. Att vi dagligen blir omvända, gör bättring och tror evangelium. Det behöver ske varje dag. Det gör det också där Guds ande har sin boning. För som vi har läst här i vår text, att alla som drivs av Guds ande, det är Guds barn. Guds ande bor där hos dem. De drivs av Guds ande. Och det är barnaskapets ande. Och det betyder ju att man förtröstar på sin himmelske fader. Att få vara hans barn. Man känner Gud i himmelen som sin fader. Som är försonad och nådig genom sonens förtjänst. Och därför vågar man också nalkas den himmelske fadern. Med barnaskapets ande, som det står här i den 15:e versen i vår text. Ni har inte fått träldomens ande åter till räddhåga, utan ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba Fader. Det är alltså inte en sådan inställning till Gud att man ser honom som den stränge domaren som jagar mig för att utkräva straff för synden. Nej, det har han redan utkrävt av ende sonen. Han som fick bära Guds stränga vrede, tömma Guds stränga vredes kalk i botten. Därför är Gud i himmelen nådig och försonad emot den som vänder sig till honom i Jesu Kristi namn och som har barnaskapets ande, som ropar Abba Fader. Det är ju egentligen det mycket lilla barnets rop till sin far eller sina föräldrar. Det nyfödda barnets rop. Abba. Det kanske inte ens blir formulerat i ord. Men det är ett rop ifrån hjärtat. Som han känner igen. Precis som en far i en familj och en mor känner igen det lilla barnets rop och röst. Att nu behöver det hjälp. Nu är det hjälplöst det där lilla barnet. Nu får jag skynda till dess hjälp. Så gör även Herren. Han skyndar till barnets hjälp. Då det ropar Abba, Fader. Det är det rätta förhållandet. Det rätta barnaförhållandet. Och det föder kärlek hos barnet till fadern. Precis som här i jordiska förhållanden. När barnet får erfara faderns och moderns kärlek, så föder det kärlek tillbaka. Så är det här inför Gud. När jag får erfara hans kärlek, hans nåd, hans förbarmande, så blir det också kärlek till honom i mitt hjärta. Och det är det enda sättet på vilket vi kan lära oss att älska Gud. Att älska Gud över allting, det kan vi inte av oss själva. Men genom den stora nåden i Kristus och barnaskapets stora innehåll och verklighet. Och då vill jag känna Gud, den enda sanne Guden, och den han har sänt, Jesus Kristus. Gud som försonad och blidkad och nöjd. Då blir det också kärlek till honom. Vi påminns också om det i en av texterna nu under pingsttiden. Denna kärlek som också gör att man vill hålla hans bud. Följa och lyda hans bud. Det blir rent av en vilja att inte synda. Precis som då det är rätt mellan barnet och fadern, så är man rädd för att göra far emot. Så är det också här med barnaskapets ande. Man ville så gärna göra efter faderns vilja, efter Guds vilja, efter hans bud. Men så är det också så att även hos ett sant Guds barn så är köttet kvar och det är med. Och det blir det som skriften kallar för striden mellan köttet och anden. Det blir en livslång strid. Och det talas om att korsfästa köttet dagligen. Korsfästelsen är ju en långsam död. Och så är det att korsfästa köttet för ett Guds barn. Det tar hela livet ut. Det tar inte slut, köttet är med. Men det får inte regera. Det är inte köttet som ska regera Guds barn och Guds folk. Och därför säger här aposteln i den första versen av vår text. Så står vi då, mina bröder, inte i skuld hos köttet, så att vi ska leva efter köttet. Jag har ingen skuld till köttet. Ty om ni lever efter köttet ska ni dö. Men om ni dödar kroppens gärningar med anden ska ni leva. Och det är... Eftersom Guds ord undervisar på det här sättet, så förstår vi att ett Guds barn behöver denna uppmaning och denna förmaning. Även om den nya människan finns där och det nya livet, man är född på nytt, så behöver vi emot köttet ständigt denna förmaning att vi inte skulle leva efter köttet, så att det får regera. Ja, säger då någon, hur ska vi lyckas med det? Nu ska vi lyckas med detta, att korsfästa vårt kött. Ja, det går inte utan det som i skriften kallas för Guds vapenrustning. Som vi läser också i Efesierbrevets 6:e kapitel. Där det står, ikläd er hela Guds vapenrustning. På det att ni må kunna stå emot djävulens listiga anfall. Och då är det också detsamma som vi som kan stå emot vårt onda kött. Att använda sig av denna Guds vapenrustning. Tag därför hela Guds vapenrustning. Att ni må kunna stå emot i den onda dagen. Allting väl uträtta och bli beståndande. Stå därför omgjordade kring era länder med sanning och klädda i rättfärdighetens pansar och skodda om fötterna med fridens evangeliefärdighet. Jämte allt detta tag trons sköld med vilken ni ska kunna utsläcka alla den ondes glödande pilar. Och tag frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Ja, här har vi själva huvudsaken. Guds ord som är andens svärd. Det går inte att bevara livet utan att ta för sig av Guds ord. Använda Guds ord. Detta andens svärd. Och så står det under all åkallan och bön. I anden alltid bedjande och därför vakande. Med all ihärdighet och bön för alla heliga. Alltså ordet och bönen är här så viktiga. Men samtidigt är det ju så nådefullt. Att vi får ha Guds ord och vi får vända oss i bön till vår himmelske fader. I detta ropet, Abba, käre fader. Och det pågår, som jag nämnde, till livets slut. Det är först när vi lämnar detta livet bakom oss som vi blir befriade från denna syndens och dödens kropp. Det onda köttet, fördärvade köttet. Gamle Adam, han ska jordas på stranden, står det i en sång. Det vill säga på denna stranden här. Han ska inte få följa med in i det utlovade landet. I det himmelska Kanaan. Där är vi fria från köttet. Och där blir det till slut ett verkligt, saligt barnaförhållande. Som aldrig störs av någonting. Av det onda på något sätt, utan det är fullkomligt. Ett fullkomligt barnaskap. Och där får vi då också vara, som vi sjunger om i sången, lika vår frälsare, Herren Jesus Kristus. Vara honom lika. Se honom som han är och vara honom lika. Må Herren förbarma sig över oss så att vi verkligen hör till dem som här i tiden har barnaskapets ande i våra hjärtan boende och sedan får skåda Gud och frälsaren i evighet och evighet och lovsjunga Gud och lammet som har löst oss ifrån våra synder med sitt blod. Amen. Herre, vi tackar dig för barnaskapet, för barnarätten som hör oss till. Hjälp oss att inte gå bort därifrån, utan ta ut vår rättighet. Må du verka det genom ditt ord, Herre, så att vi inte kan gå därifrån, utan att vi behöver ta emot det. För våra synders skull, för att få vara rättfärdiga. Och saliga genom Jesus Kristus, vår frälsare. Herre, vi ber att du är med oss dessa dagar. då vi skulle samlas omkring ditt ord. Slå ned allt det egna, allt vårt eget beröm som vi så gärna vill upprätta. Och hjälp oss att inse vår egen fattigdom och brist, så att du, Herre, får fylla med det som du har att ge. Att vi ser att nåden räcker till för oss alla. Amen.